Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och välkomna till en härlig sommarpodd i ja, kärlekens tecken, kan vi säga det?
Ja, kanske vi kan göra.
Kärleken, kanske det bästa vi har och också det läskigaste vi har. Lägger vi för mycket vikt vid att tänka på kärleksrelationer?
Ja, men å andra sidan är ju det enda monumentala vi kan hänga upp vårt liv på.
Jag vet.
Nej, men jobb är ju inte tillförlitligt längre. Det är ingenting som är 100% varaktigt. Du kan inte beräkna att du kommer att ha ungdomlig hela ditt liv. Du kan inte beräkna att du kan vara perfekt. Eller allting är så statiskt i ett tillstånd. Så är det ju inte, utan då är det ju liksom relationer. Men det är också någonting som vi försöker kontrollera men inte kan kontrollera. Det är inte det som också är lite spännande i det.
Jag vet, men det läskigaste tycker jag är när man inte är beredd på förändringen.
Ja.
Har du blivit riktigt tagen på sängen i en relation någon gång när du är så här, nu är det slut? Man bara, va? Vi som älskade varandra jättemycket och hade världens bästa liv.
Ja.
För det hör man ju om hela tiden. Så här, kompisar och bekanta som är så här, jag tyckte vi hade världens bästa liv och nu lämnade han mig. Och...
Fast grejen är ju så här, det kommer ju aldrig som en chock när det tar slut. Men det kommer ändå som en chock.
För att men för man är vissa ju sån... kommer det som en chock.
Ja, men fast grejen är, jag tror så här, innerst inne, jag tror att man vet, fast man har liksom förnekat det så jävla hårt för sig.
Jag återkommer till en kompis som levde i en relation och var jättekär. Liksom hade världens bästa relation. Hade kämpat för den här mannen i många år.
Ja, men bara där hör jag att det är fel.
Varför?
För att man kämpar inte för kärlek. Alltså om det är, alltså är det på lika villkor, så är det ju liksom att båda lägger in lika mycket. Det ska aldrig kosta mer än vad det smakar.
Så du menar att man ska bara så här bli, träffa någon och så bara, åh, bli superkär?
Nej.
Lika kära.
Nej, men jag menar alltså grunden, det är klart att det är så här wobbligt år ett. För att då är det alltid någon som gillar den andra mer eller mindre, och så håller man på att testa varandras styrkor och svagheter. Men sen så när du liksom har jackat i varandra och är liksom teamet, då är det ju på lika villkor. Jag ser, alltså de relationerna som jag anser är bra och som har hållit länge, det är ju de som har den här härliga teamkänslan där man inte behöver kämpa för den andra partnern. Det är ju det man vill ha. Alltså att man så här väljer varandra lika mycket på lika villkor.
Men där faktiskt säger ju någonting intressant. För att jag har noterat det senaste tiden när så här, människor på Insta så här, ja, men firar någon årsdag.
Ja.
Och de som har varit ihop jävligt länge, då är alltid ordet team inkluderat i så här, älskar dig, 30 år eller 20 år, eller så här, you and me typ, the team, lalala. Och det ligger någonting i det där, att man älskar känslan av att vara ett team.
Ja.
Det hade ju faktiskt jag och Mattias nu när vi var i Turkiet. Att man, så här, man går in lite i varandras liksom sfärer. Att man, så här, man behöver inte hålla på och prata om vem som gör vad. Utan det bara så här, faller sig naturligt, lite som så här, dominobrickor. Man bara säger, ja, där är han med den och nu gör jag det. inget kischel i tjafs.
Nej, ingenting som skaver, det ska bara lösas.
Så otroligt, det är väldigt enkelt när man är på all inclusive på ett superschysst hotell. Men det är en väldigt tacksam känsla. Men jag bara undrar om den kan gå liksom över gränsen så här. We're the American team. Du vet ju de där paren som man kan se i USA med så här likadana shorts, vältränade, hon har tofs, han är så här
vältränade, de kan likadana shorts ändå. Ja, jo, nej men absolut. Men å andra sidan kan jag vara så här. Ja, om de är lyckliga med det, fuck it.
Ja, men det stör mig att de lyckas så bra i sin teambild och tänker sig att de där ligger inte med varandra. Så bara, alltså, måste jag gjorde det i sin mån.
Exakt. Börja med att lägga över på någon annan.
Jag skrev ett inlägg på bloggen och så här, hur vi försökte få till det hela veckan.
Ja.
Jag tror att jag får säga det här för Mattias. Ja, jag gör det ändå. Ja, men när man åker iväg på semester, vi har alltid så här en liten regel så här, man måste i alla fall ligga en gång på en vecka.
Fan, det var jävligt låg.
Eller hur?
Ja.
Jävligt låg. Men,
ja.
Så här,
men å andra sidan, bra att ni har satt den så lågt, för det är ju, ja, men då är det ju achievable, förstår du?
Ja, jag vet.
Du kommer ju inte bli besviken för ni inte gärna det tre gånger.
Nej, precis. Nej. Sen kan det lika gärna vara så att man får till det tre gånger på typ en timme. Alltså,
ja, men då är det ju, är det flax. Det är ju super glädje. Ja.
Du är ju riktig bananjas.
Ja.
Ja. Och ja, men nu hade vi ju två rum, men så frallan hade ju problem med magen, så att han var ju väldigt grumpy och då mammig, som man inte är annars. Men vi kämpade på i alla fall, och första kvällen var ju inte riktigt läge, var vi trötta, andra kvällen hade vi tjafsat lite, men så här, mot kväll fyra, då kändes det så här, nu blir det. Och vi höll på och kämpade, och så in med ungarna i det andra rummet, och ja, in i sängen och började hålla på, och som precis då liksom, ja, när det skulle så här, hetta till så här, mamma, 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 hoppas han somnar om, hoppas han somnar av sig själv. Gud snälla, du vet när man säger nu vill man verkligen ligga, alltså nu är det så här, nu är det nästan som en ägglossningskänsla, det är så här, gör det bara liksom, får det bara överstökat. Mamma, mamma. Du vet, man vill ju bara så här, nästan ta bebisen och stänga in den på toaletten eller någon annanstans, men det kan man inte. Ja. Lägger mig där, och då är han lite pigg då, Frasse, för han har ju somnat redan under middagen, så att då vill han ju vakna till lite. Kämpa på, minuterna går, och jag är så här, du vet, man känner spänningen från det andra rummet så här. Okej. Okay. Jag bara säger, nu håller du vaken, nu håller du vaken, och du är med, och du är med, och till slut typ efter 25 minuter får jag honom att somna om. Då tänker jag så här, ja men efter några drinks också. Nu är det så här over and for by. Går in, har ändå så här lite hopp om att liket inte riktigt har kannat. Kryper ner, har min lilla negligé. Kämpa på.
Negligé?
Lite rosa sidentrasa. Ja, men, inte superhet, men ja, hetare. Ja, kryper ner, känner så här halvkallt. Det är inte riktigt kallt, men halvkallt. Så här, ja. Börjar så här treva lite.
Du skojar.
Släpper han som brakar. Nej. Jag bara,
som sover.
Det var så här, man hoppas att liket inte riktigt hade kallnat, så liksom. Han blev lite som att det var så här,
det var som så här gasen som gick ur liksom,
han
legat kroppen.
Han spänt sig så här. Jag ska inte somna, jag ska inte somna. Och sen
fy fan vad jobbigt.
Sån jävla förnedring. Och så hade dagen efter, var trevligt. Jag hade ändå hoppats att du skulle så här, inte vet jag, lägga dig med telefonen eller så här, kämpa in i det sista. Och så kryper man ner och ska precis så här, känna efter om det finns någon vilja kvar. Då bara... Då sa han, det är ganska talande för just när småbarnsåren, när man ska orka försöka få till det. Dagen efter, mens. Och jag vet inte hur jag liksom fortfarande vid denna så här höga ålder tycker att det känns som ett misslyckande.
Mens?
Nej, ja, det är också ett supermisslyckande. Nej, det är det inte. Men att inte ens haft sex en gång. När det ändå är så här sol, värme, drinks. Jag vet inte. Tycker det är tattigt. Och då vill jag också skylla på Mattias.
Aha, det är hans fel.
Ja, tycker det. Fast det är ju inte det.
Det är väl bådas fel.
Jo, men så här, jag bara försöker, så här, kunde vi ha gjort det då i den och ditan? Ja, det kunde vi kanske. Men jag vet inte. Man... när man var yngre så här, då behövde man inte komma i samma feeling på samma sätt. Nu
är
lite men så här...
grejen är ju så här, när du börjar liksom, vad ska man säga, när sexlivet börjar sacka,
ja,
då blir sex en sån jävla obstacle. Alltså annars, alltså när sexlivet är bra, då förstår man ju att säga, hej, nu fick vi 2 minuter över, då är det bara stoppa in den och sen kör vi på i 2 minuter och sen så tar vi ut den, så är det inte så mycket med det. Alltså det är ingen grej.
Nej,
nej, men varje
det är inte
nej,
ett litet
men
helt
plötsligt där blir det liksom ett jävla, från en liten kinnekulle till fucking Mount Everest varenda gång du ska ligga. Då ska du liksom stå ett så här en stråkvartett gärna i ena hörnet utav
med myrra och typ.
Ja, och så ska du stå så här heliga män i andra så här, och säga svärjelser så att ni kanske kan föda ett nytt Jesusbarn.
Nej, tack, det är bra.
Vi går med Jesusbarnet, han som var Jesusbarnet som du då sa. Att det här barnet är från Gud. Nej, det är en ägglossningsbebis till. Han heter också Frasse.
Bajen, bärs och rakade brudar. Och sen kom Frasse.
Och sen kom Frasse.
Nej, men han, var ju, han är ju fortfarande lycklig som Jesus. Han är ju lyckligaste barnet.
Det är en där liknelse.
Men alltså, efter att ha fått Bobby Ewing som är så här... kan sitta med ett experiment som man gjorde i 3 timmar och kolla på med några bilar och en liten palm. Och så får man Fra Lenberg. Alltså, ja, det tär ju.
Jo, tack. I've been there.
Ja, jag vet. Det är också så här att med Bobo kunde man faktiskt åka typ så här Tess Blendido. Han satte sig i vagnen, man åt en fin middag, gick upp och la sig. Alltså, det var inget störningsmoment. Jag vet att han var ett undantag från regeln. Men Fralle, det är så här, det är verkligen... Men gud vad det kurrar.
Din magekurra och min magekurra.
Nej, men det är verkligen så här, att käka middag eller käka frukost någonting, det är verkligen så här, man får så här liksom tidstoppar ur det och så får man bara så här, springa som i en skämtfilm och sen kastar han sig ut liksom.
Ja. Jo, men jag har ju varit där. Jag ska
det är inget roligt.
Nej, det är inget roligt. Vem har sagt att småbarnsåren är kul? Det är den största myten på jorden.
Jo, men jag vet. Men jag hade ju hamnat i någon falsk vagga där med Bobster. Att säga, ja, men vadå? Vi kanske får ett till barn som är så här. Men det är klart att vi inte får.
Det
finns inga sådana barn.
Och jag som eventuellt ska producera en 3 nu har ju liksom en 50-50 chans här. Det kanske är liksom inför räkning igen att köra liksom vaknätter och 06 och liksom irritation och bli arg på ungar och sådär i 2,5 år, det vet man inte. Eller så blir det bara toppen. Joel var ju tydligen ett drömbarn enligt utsago.
Men jag känner ju också att dina gener är ganska starka. Jag känner att det är mer 70-30 och att det blir en till Tom Allan.
Nu tycker du är
okej då. Jag vill bara inte att du ska bli besviken.
Nej, hur gullig du är. Nej, men det finns väl en överhängande risk att det blir en liten Tom Allan tyvärr.
Men samtidigt...
Nej, nu är det inte tyvärr. Nu har det varit värt allting. För ja, det är ju så jävla härligt att nu håller jag på att dör. Nu är
Tom
Allan.
Han är för gullig.
Han är så gullig.
Bobo säger att det är min bästa kompis. Jag bara, ja.
Kanske det var synd att hans bästa kompis inte var på hans födelsedag. Ja, men berätta nu om vad du tänkte på med den här relationen.
Jo, men hur som helst. Jag går då på stan och den här tjejen som jag inte känner, men jag känner hennes man. Hon liksom, ja men så här, kris hoppar på mig. Du vet så här, från ingenstans så bara känner man energin och man så här, wow, wow, wow. Ja, men de har flyttat utomlands och ska ha så här, ett nytt härligt liv med sina barn. Och det har inte blivit så himla härligt för att han typ... Ja, vi skiljas.
De flyttar utomlands. Allting var liksom så här en teamgrej. Eller var det han som ville och hon följde med?
Nej, en teamgrej, absolut. Så här, okej, vad gör vi nu då? Så här, 40 plus, kanske halva livet kvar. Har redan allting liksom. Ja, så här, hur ska vi toppa det här? Vi måste bara så här, förändra det. Och sen har man möjligheten att göra det också liksom. Det skulle jag också göra om jag hade möjligheten.
Ja.
Absolut, jag skulle inte ha några problem med bara säga okej, jag flyttar till LA eller jag flyttar till Costa Rica. Så här. Jag har inget så här, och gud jag måste vara kvar i Sverige. Det finns ingenting sånt
jag skulle bli pensionär i Portugal.
Ah, Portugal.
Ja, men vadå, du bor där 1 år, du får alltså hela pension, ingen skatt, ingenting.
Varför?
Därför de har sån typ av utbyte, så det är ingen skatt. Så du får din svenska lön, så betalar du ingen skatt, så lever du livets glada dagar i Portugal.
Jag älskar Portugal.
Ja, jag med.
Ja, hur som helst, hon kommer och jag bara känner så här, wow, det här är en kvinna i kris. Eftersom man själv har varit i den här krisen så är det så här, okej, wow. Och hon är liksom, ja men, riktigt knäckt liksom. Och... Och så skickar hon ett sms och säger hon så här,
men vad är det som har hänt? Kan du bara återge scenariet lite grann?
Ja, men jag vet inte så mycket vad som har hänt. Jag känner honom egentligen och inte henne.
Nej.
Men de har i alla fall flyttat och ja, men båda har jobbat lite. Han har jobbat lite i Sverige, hon har jobbat lite där. Men det har ju mest varit liksom... Ja, men barnen har börjat en ny skola. Det är ju mycket att liksom förhålla sig till. Så att, ja, men de har väl bara liksom haft det soft. Och... ja, men du vet.
Men berätta, återge scenariot. Kommer hon hem och han sitter ner? Eller vad är det som händer? Det här är så spännande.
Nej, men alltså det som händer är att han kommer på under de här månaderna att han vill skilja sig.
Och det växer fram?
Ja, eller liksom... Ja, det blir väl också ganska tydligt när man inte har sin vanliga vardag.
Och hur presenterar han det här för henne? Är det under ett bråk eller ett lugnt och sansat samtal?
Jag känner ju inte henne så väl.
Nej.
Så att jag vet inte riktigt. Men jag kan tänka mig att det är under ett lugnt och sansat samtal. För det är ju liksom en skön snubbe.
Ja.
Men det blir ju också så här, när man på något sätt hamnar i ett nytt... När man hamnar i en ny sfär, liksom i en ny community, då blir man ju också väldigt tydliga för varandra igen. Mm. Det är ju bara när man åker på semester så hamnar man i en mikrovärld. Då blir man så här, men gud, där är han, eller där är hon. Och det blir antingen härligt, eller också blir så här, well, it's over.
Mm.
Som en tjejkompis till mig berättade, de hade varit liksom... Ja, men det var de hade lite dåligt, eller de hade jävligt dåligt. Och så tänkte de så här, men vi åker på en kärleksweekend och så här... Ligger lite och dricker lite skumpa. Och sen så på vägen hem med taxin så börjar de bråka om att liksom, om de skulle stanna och köpa frukost eller inte.
Ja.
Och då kände hon bara så här, nu har vi varit på kärlekssemester i 3 dagar och vi ska ändå direkt börja tjafsa. Du vet när man känner så här, nu är det över.
Ja.
Och det är väl just det geografiska avståndet att man är så här, men gud, nu när vi lämnade rutinen där vi liksom... Ja, men man ifrågasätter ju inte sitt liv på samma sätt när allting går sin gilla gång. Då är det så här, ja men det är så här.
Mm.
Man är ganska nöjd oftast liksom. Särskilt män är oftast ganska nöjda med sin liksom...
Men just, alltså, just så här, semestrar. Det är därför så här, så mycket lägenheter är till försäljning i september. För då har folk varit på semester.
Mm.
Och då hamnat i någon så här mikrouniversum. Och där har då liksom alla de här... felen, ska man säga så, i relationen som liksom legat lite dolt på botten.
Ja.
Helt plötsligt så här har trossarna lossnat och problemen har flyttat upp till ytan och där blir det så konkret. Och så kommer du hem i augusti och försöker reparera problemet och trycka ner dem till botten igen.
Ja.
Men då är det redan över.
Mm.
Och därför blir det skilsmässa i september.
Klassiker. Men den här sommaren har jag tänkt så här, jag tänker inte ha så himla liksom, stora förväntningar på att så här, åh, nu är det snart semester, nu ska vi hit och dit. Det blir ingen riktigt, liksom, det är inte att ha semester att ha 5 barn på Gotland.
Så är det inte.
Nej, och det är bara så här, okej, nu är det inte det och nu gör vi det bästa situationen. Vad kan jag göra för att göra bästa situationen? Det är
men
så jag tänker
nu. Men du måste ju ha en hjälp på Gotland. Ja. Härmed annonserar jag åt Ann Söderlund att om det finns någon härlig, glad tjej som vill tjäna en ganska trevlig extra peng den här sommaren så finns det nämligen några ungar, framförallt 2 småbarn, att ta hand om dagtid och kanske ibland kanske några kvällar.
Ja.
Ja, och så kan man kanske till och med få hjälp med lite boende om man nu skulle vilja det.
Mm. Och då kan man ju bara...
Maila dig helt enkelt på ann.soderlund@gmail.com.
Mm.
Mm. Så, nu har vi löst det.
Ja,
och sen så ska vi prata vidare om vad som händer.
Ja, och... Men jag hjälper henne lite med en... Ja, hon ska till en terapeut som jag har gått till. Så pratar vi lite om det och sen hinner vi inte prata så mycket. Och sen ber hon mig om en tjänst.
Ja.
Och så gör jag det och sen så smsar hon mig så här... har du googlat irritable male syndrome? Jag säger nej. Gör det om du inte har det innan. Sen skriver hon så här att... Det här måste man uppmärksamma. Men istället lämnar en massa medelålders män familjer och som liksom för att de kom in i en kris.
Mm.
Och då googlade jag det här. Och det här har jag ju liksom vetat om och pratat om förut. Att så här, även män såklart kommer ju in i någon så här hormonell förändring. Precis som att vi hamnar i klimakteriet.
Exakt.
Och deras testosteronnivå går ju ner efter 30.
Mm.
Ja, och då händer det här som man brukar skratta åt, som är en så här klyschen att män liksom, ja men du vet, börjar träna, ja men bantar, köper en sportbil, träffar yngre tjejer, liksom byter umgänge, alltså allting är fel.
Ja.
Det har väl du och jag pratat
ja,
om.
Ja, men exakt, men grejen är, jag tycker inte längre att det är en 40-årskris i och med att vi har dragit ner i åldrarna, alltså 40 är lite nya 30, utan det här är ju tydligen en 50-årskris. Precis. Det här brukar ju ske, liksom, förut skedde det ju runt mellan 30 och 40. Men nu har ju vi blivit yngre som art. Så nu är det ju liksom egentligen mellan 40 till 50.
Ja. Mm. Men då googlade jag lite på det här. Lincoln A. Gerald hette, eller heter, en forskare som 2002 då kom med nya rön. Han hade då forskat på Scottish sheep. Om hur liksom...
Soy sheep.
Han hade då, vad ska man säga, gjort tester på Scottish soy sheep.
Skottländska.
Och kommit fram till att så här, de här glada manliga fåren, men så länge det var liksom, men vad ska man säga, date period, när, men det var
mating period.
Ja, mating period, och period. Det knullades och det var sol och livets glada dagar, då var de här killarna liksom fåren jätteglada.
Mm.
Men sen då när det blev lite vinter och de inte fick ligga på samma sätt, men då gick deras testosteron ner och de blev grumpy och depp och sura och irritabla liksom.
Mm.
Och så konstaterade att det är ju såklart inte så att män är får. Ja, lite får är de väl. Men att det här är såklart, ja, men sen har ju forskats mer kring det där och det pratas ju väldigt lite om att så här, män också såklart går igenom en hormonell förändring med åldern.
Ja.
Det är inte så att de går igenom så här, ett klimakterie på samma sätt, men att det följer liksom ungefär samma steg.
Men absolut, och sen så kanske man kan relatera det här också till vi med så här, 4 årstider. Alltså vårkänslor heter utav en anledning. Det är klart att man pippar mer på våren, sommarhalvåret, än vad man kanske gör på senhösten, vintern i Sverige. För man inte har energin.
Jo, jag vet, fast du hör ju mycket ofta att så här, en tjejkompis säger så här, ja, men min man, han är så här, han har väldigt svårt för vintern. Han behöver ljuset och solen. Alltid deprimerad på vintern. Är det då för att män blir mycket mer påverkade, eller är det bara för att de tillåter sig själva?
Nej, jag tror på riktigt att de blir mycket mer påverkade.
Mm.
Alltså det är ju jättevanlig statistik i Norrland att män tar livet av sig högt upp i landet. Just på grund av att de inte klarar av mörkret eller vädret och så vidare. Och att då ensamheten slår till.
För jag tycker också när jag gör en liten statustanke på mina män, hur många av dem har verkligen varit liksom, jag menar så här, icke-vintermänniskor. Det var så här, verkligen perioder när det gäller liksom årstider.
Ja.
Det har så här påverkat dem så jävla mycket.
Ja, nej, men jag tänker mer bara också på så här, rent så här sexstatistiskt med mina relationer. Att man pippar ju väldigt mycket mer den här delen av året än andra delen av året.
Ja, absolut. Men det finns ju inte så mycket att så här, gå igång på när det är mörkt när man vaknar och mörkt när man liksom går och lägger sig och mörkt däremellan. Vad fan ska man hitta så här, lusten?
Alltså det finns alltså någon typ av så här, mansklimakterie då, som infinner sig mellan 40 och 50, där då männen går igenom någon form av alltså, livskris.
Ja, klimakterie. Livskris.
Ja.
Men det som jag tycker är det stora problemet med det är att tjejer kan ju prata med varandra om klimakteriet. Klimakteriet är ju ingen rolig historia. Jag tycker man hör många som är så här, helvete, jag har liksom svettat som en kamel i 10 år, jag har ingen sexlust, jag har gått upp i vikt, jag har fått påsmak. Så det är mycket som händer med kroppen när man går
igenom
klimakteriet.
Ja, jag är så rädd för klimakteriet, så herregud.
Ja, men vadå, som att inte jag är det då?
Ja, du verkar vara helt bekväm med det.
Ja, jag tycker att det ska bli kul.
Äntligen, säger han. Så nu som jag väntat.
Ja, men det blir ändå lite att man måste prata lite och skratta lite om förändringarna, även fast man är rädd för den, för det är enda sättet att liksom ta sig an förändringen.
Ja,
men
absolut.
Har du hört några män som har suttit och pratat om så här, ojsan, nu är man 50 och får liksom puffmage och man får inte stånd längre. Alltså det är ju lika med så här, döden för män.
Ja, men det som har hänt med män, en kompis till mig som var på en 50-årsfest nu, för att då var ju alla i sällskapet runt 50 och då hade alla männen drabbats av en livskris i form av kost. Så alla hade ju slutat och blivit vegetarianer över en natt.
Jaha.
Alla hade börjat träna som kvinnor, alltså hysteriskt på gym. Och de hade också börjat jagat. Så att det blev liksom så här påslag av allt direkt. Och det var väldigt mycket, helt plötsligt var den här då som vi typ nästan tjafsade om krisen eller kriget kommer, att det var väldigt liksom mycket män som började bunkra.
Aha, okay. Mm.
Så att det, nu helt plötsligt blev det liksom så här, om man inte nu var tillräckligt potent, så skaffade man sig potens genom att rusta sig för krig eller gå ut och lära sig att skjuta, alltså jaga i form av jakt, eller liksom träna och hålla sig i form. Så att en, jag tror också att så här, om en 40-talistmans liksom mans klimakterie såg ut som att så här, du blir deprimerad och började så här, kröka och käka kött, har ju det förändrats. Så att jag tycker ändå att det kanske finns en positiv förändring i samhället. Om vi nu ändå ska prata kris.
Mm.
Att det kanske ändå händer något positivt med männen. Sen finns ju en riskfaktor med det, vilket är samma riskfaktor som händer med 40-talsgubbarna, att de vill ha en yngre brud. För då helt plötsligt tycker de att nej, men nu är jag ju så het och härlig, så nu vill jag ju en yngre tjej som linjerar med mig och min livsstil. Nu klimakterie Ulla här bredvid börjar sagga ner sig liksom.
Det handlar ju om det här, att när testosteronet liksom nivån sjunker, då skapar ju det liksom en irritation hos männen, och de hamnar i clinch med både liksom arbetskamrater, med liksom sina barn, med dem de älskar, fruar. Och det här skapar ju liksom, ja, men skilsmässor, kriser, massa problem.
Ja.
Och då skriver han också så här, att det som förvånar honom är vilken skillnad män och kvinnor liksom deal with this. För jag menar, vi har ju alla hört talas om det andropaus. Det har ju pratat som en medicinsk term då, att män liksom förlorar sitt testosteron och förändrar sina hormoner. Men han säger det, medan kvinnor liksom ser det här som en del av livet, så blir män livrädda och liksom de känner sig inte lika manliga. Och
då vågar vi inte prata om det.
Nej. För då är det liksom att inte känna sig manlig och liksom kuk för sin kropp, om man säger så. Det är det värsta män kan känna, verkar som. I alla fall liksom den 70-talsgenerationen och uppåt. Och det kan jag också känna så här, med mina män, vilket som har varit deras största skräck. Det är just det så här, gå upp lite i vikt, inte riktigt lyckas på jobbet. Det här är någonting som är så skamridet i vår kulturella del av världen. Att man kan inte, man sitter hellre på kammaren och så här, blir superdeprimerad och allt blir svart och nästan så här, hoppar från en bro, än säger som det är.
Ja, och det är oftast inte så mycket som behöver sägas.
Nej, jag vet. Vi måste uppfostra så här, våra barn till någonting annat. Det är så här, annars kommer det fortsätta vara så här.
Ja, ja. Nej, men det här är så spännande, tycker jag.
Ja.
För jag kommer ihåg när jag själv skilde mig, så var det en kompis till mig som sa så här, har han gått igenom de fem faserna? Vadå, vad är det? Ja, men först ändrar man musiksmak, sen skaffar man sig en dyr hobby, sen börjar man träna, sen tycker man att det är fel på alla kollegor på jobbet, sen tycker man helt plötsligt att det är fel på sitt eget liv. Och då börjar man titta inåt. Då ser man att, fan, den här jävla frun, vad ska man henne till? Och jag känner ju nog mycket bättre och så vidare. Att så här, I'm beyond worthy. Alltså så här, jag är, det här är under min värdighet. Jag är mycket bättre än så här.
Har du den jävla gnälliga frun där,
ja,
hemma?
Ja, liksom. Det här är ju baserat på väldigt kort tidsförändring. För de här liksom byta musiksmak, börja träna, liksom skaffa en hobby med dyra gadgets. Det sker ju liksom på en ganska kort koncentrerad period ur ett livsperspektiv. Vi kanske pratar om ett år utav 40 år eller 50 år. Men då har du helt plötsligt tänkt upp hela livet på det här senaste årets förändringar. Du kanske börjar hänga med lite nya coola kompisar. Liksom, det kan vara sådana saker. Så tycker du så här, vad fan ska jag sitta kvar i den här gamla kärringen för? Liksom.
Mm, mm, mm.
Och så till sist du separerar du.
Mm.
Och det var kanske det som har hänt utomlandsmannen. Helt enkelt. Han då flyttade utomlands och fick lite nya intryck. Han fick uppmärksamhet från ett håll som han inte fått tidigare. Han insåg att hej, jag har ju hittat hem. Helt plötsligt är jag i linje med den här coola ballastaden.
Ja, och som jag passar in,
som jag
men
passar
inte
in. Hon passar inte in.
Tycker jag.
Ja. Och jag vore mycket coolare för mig att gå runt med typ en 25-plussare som liksom så här, jag vet, tycker jag är het. Mm. Och då kan jag vara schysst mot henne och göra schysst för oss båda och säga så här, vi skiljer oss. För då är jag kommit clean, liksom. Så är det ju.
Jo, men
alltså, det finns ju inga schyssta skilsmässor. Om det
nej,
inte
jag vet. Men jag tycker att det sexigaste som finns är män som går in liksom i medelåldern med så här, stolthet och i fas. Och så här, accepterar det precis som kvinnor gör. Så här, okej, nu har jag kommit till en annan del av livet. Då får jag göra någonting bra av det. Då får jag liksom kompensera kanske mina muffinsarmar med att så här, bli riktigt jävla bra på italienska. Inte vet jag, nu låter det så himla klyschigt, men jag tycker det, så här, det finns en värdighet i par som åldras tillsammans och så här, det är vi, teamkänslan igen.
Ja. Och jag tycker jag hörde om en så jävla fin separation för ett tag sedan, där liksom ett par har levt ihop i 25-30 år liksom. Och jag plötsligt bara så här, vet du, vi är fan bara kompisar. Ska vi ta och separera? Ja, det ska vi. Och så separerar de helt liksom, inga liksom grumpiness överhuvudtaget. De splittade hälften på alla pengarna, även om han hade dragit in mest liksom. Det var inga konstigheter, men fortfarande polar idag, och nu har de bjudit in sina så här respektive på middag och liksom, allt är ganska oladdat.
Helt fantastiskt.
Jag bara, alltså, dit vill man ju komma om man ska separera. Alltså, det önskar man ju alla, den perfekta separationen.
Men så, det handlar också om, man pratar om den där teamkänslan, handlar också om att man så här, accepterar och respekterar den andra för vilken person den är. Om jag kollar liksom tillbaka på mina relationer, så har ju männen varit väldigt olika.
Ja.
Några har ju varit så här, superpassionerade och liksom living like there's no tomorrow. Bara vill ha sex mycket, vill liksom, ja men så här, det är mycket känslor och passion. Medan när andra har varit lite mer så här, ja, men lite mer lagom. Lite som kanske de flesta är.
Mm.
Och jag kan ju så här, på något sätt reglera det där. Även fast jag har mycket att göra, eftersom jag kanske är slutkörd, så kan jag alltid ha liksom lite tid för så här, någonting är roligt och passionerat. Så att det där tycker jag också kan bli en clinch. Att jag är så här, men kom igen nu då. Och så kanske den andra inte orkar. Och det är också, tycker jag, så svårt att så här, förlika sig med att man har olika liksom, behov och olika så här, levels of energy.
Så är det ju, absolut.
Hur är ni fortfarande ganska nykära, men känner du någon skillnad där liksom?
Nej, inte än. Vi har ju inte fått något barn än.
Nej.
Så att det är ju fortfarande...
Storchen har inte kommit.
Nej, storchen har inte kommit. Nej, men så att vi kan ju inte...
Nej,
liksom...
jag fattar.
Sen kan jag ju uppleva att... Men det kanske... Jag vet inte om det hänger ihop med att jag är kvinna eller liksom vad det är. Jag tycker att jag är liksom... Jag har ju mer ork än min respektive. Så är det ju. Och så tror jag det kommer vara. Och jag tycker alltid att jag har haft mer ork än alla respektive.
Ja, jag med.
Ja.
Alltså, det går inte ens att jämföra.
Nej, det är natt och dag.
Ja.
Nej, men det jag tycker är jävligt spännande, det handlar också om så här, hur man oskadliggör sig själv inför en relation. Jag var ju så här så jävla rädd första året med Joel att bli lämnad. Så jag ville hela tiden skapa liksom en situation där jag kunde välja. Förstår du?
Mm.
Det var ju någonting som jag kreerade i mitt huvud. Så jag var så, vi får se hur det går. Det spelar inte stor roll. Du vet, att man liksom så här... Om jag skapar den typ känslan, då kommer ju inte heller fallet bli så stort ifall det skulle ta slut. Så gick jag tänkte mig hela tiden. Och liksom det enda som egentligen sker är ju att jag blir jävligt kall.
Mm.
Alltså inför, och liksom hela tiden har det här, det kan ta slut kortet att dra. Liksom, när det passar. Och det är ju ganska oskärmigt, för det jag märker nu, jag drömde exempelvis en mardröm i natt. Först, jävligt konstig kedja, Penny kom in till mig och bara, jag drömde en mardröm, kom. Och så gick jag in och la mig hos henne. Och sen så drömde jag en mardröm, så vi kom in.
Hon gav
den
till dig.
Nej, men då drömde jag att jag kom hem från jobbet och han satt upp i soffan. Och jag var så här, gud, det är något som är, det är fel i hela rummet liksom. Och han började gråta, han var så här, förlåt, ja, men jag kan inte göra det här längre. Och sen så stod liksom hans föräldrar typ ute på gatan. Och tvn var packad och kläderna
så
var packade.
Så skulle det kunna vara i
och
för sig.
Ja, och sen så drog han, och utan liksom förklaring. Och där satt jag och var så här, vad fan var det som hände?
Mm.
Och fick som panikkänsla utav det. Jag bara så här, gick in till honom och bara, håll mig hårt liksom. Att så här, nu, alltså det värsta jag skulle kunna tänka mig är att han skulle lämna mig.
Men det är ju en klassisk mardröm, att den andra försvinner och bara helt plötsligt en dag lämnar en och inte lämnar någon förklaring.
Ja.
Jag kommer ihåg med mitt ex att jag drömde att han blev ihop med min syrra.
Nej, men gud vad jobbigt.
Och att de stod där och du vet, tittade på mig och sa, men det fattar du väl. Och man säger, nej men vadå, vad är det här? Är det här i huvudet på John Markovich? Nej, jag fattar ingenting. Vadå, ni två hatar varandra? Ska ni vara ihop nu? Du vet den fucked up-känslan. Ja. Någon har mindfuckat mig. Någon har så här, stoppat in ett chip i mitt huvud.
Ja.
Och det här hör man ju liksom människor som råkar ut för.
Ja,
när jag säger, okej, du ska liksom lägga över det här på mig. Oftast män som inte vågar stå för att de vill liksom lämna eller ha träffat någon ny. Så här, Jaha, en killkompis med, hans fru hade redan köpt en lägenhet med sin chef. Och han tyckte så här, vi har väl världens bästa relation. Det var redan klart. Det var liksom redan en access ut. Då blir man så här, sånt är som galenskap för mig. Jag kan inte förstå det. Jag kan inte det.
Nej,
det är så galet.
Men tillbaka till egentligen att man, så här, man skyddar sig själv mot någonting som man är mest rädd för. Alltså så många relationer tror jag som har gått i kras på grund av att någon så här är så rädd för att krisen ska komma. Så den så här försöker liksom själv skapa krisen. Alltså den åberopar krisen hela tiden. Och sen så kommer krisen och man så här kanske inte alls var beredd på det ändå. Jag tror liksom inte det hjälper. Det var det jag ville komma till.
Nej, och jag tycker att det blir väldigt så tydligt att om man hamnar i en sån kris när det tar slut så är det jävligt svårt att träffa någon ny.
Ja, de är så otroligt rädda hela tiden.
Ja, som en tjejkompis till mig. Hon hamnade liksom verkligen i en chock när hennes man lämnade henne. Och han sa så här, jag pallar inte längre. Jag pallar inte att du ska så här hålla upp den här garden, att du ska vara så här, jag är tuff, jag klarar mig själv. Alltså inte våga så här öppna ditt hjärta. Och hon hade inte alls förstått det, hon hade inte sett det så.
Nej.
Utan hon, precis som du har gjort det här året, fast hon hade gjort det kanske i 4-5 år. Så det var så här, alltså,
våga vara sårbar, det är väl det man vill liksom uppmana alla till. Alltså det är inget farligt att tappa ansiktet, det är inget farligt att visa att man är svag. Det är ingen som kommer straffa dig för det.
Nej, men om man kanske aldrig har varit sårbar eller aldrig vågat öppna sig eller inte vet hur det känns. Då vet man ju heller inte... Då förstår man ju heller inte den andra som har levt relationer där den har varit sårbar, vad det är man inte har bjudit på. Men när man har levt relationer där den andra har varit jävligt sårbar, då vet man att det är djupet man kan nå i varandra när man är det. Det är liksom så mycket vackrare än något annat. Och då blir en relation där den andra inte vågar vara det jävligt platt.
Ja, exakt. För den kommer alltid vara ojämn.
Ja.
För det är alltid någon som sitter och har liksom... det psykologiska övertaget, eller vad man ska säga. Det blir jävligt märkligt.
Men tycker du att du vågar vara sårbar nu?
Ja, verkligen.
Ja.
Och det är ganska skönt, måste jag säga. För att helt plötsligt blir man ju... Även om man kanske kände teamkänsla förut, så är man ju så här 100% team nu.
Ja.
Alltså, för att tidigare över hela tiden funnits en rädsla. Jag har haft det med mig, verkligen. Jag tycker att det tar ett år innan man liksom är i fas. Alltså alla relationer jag har haft har en infasningsperiod på ett år.
Mm.
Det är klart att det blir honeymoon och sen kommer ups and downs. Kommer två steg fram, ett bak och så vidare. Man så här prövar varandra och testar varandras styrkor och svagheter. Och allt typ. Och jag och Joel har ju liksom, vi har ju sett sedan februari förra året, så det är nästan 1,5 år. Liksom. Men jag känner att liksom, ja, men sen 2 månader tillbaka, typ, då satt det.
Ja.
Alltså härligt. Då är det så här, ja, men nu vet jag.
Det är vi.
Det är vi.
Ja, det är härligt ju.
Det är ju svinhärligt. Sen är jag ju, som du vet, att jag är ju ångestkoko liksom.
Mm.
Jag är alltid orolig för, vad händer när jag är 91 och han är 80?
Det var faktiskt min sämsta hittills. Det här är alltså Nita Schulman på allvar när vi går ute på stan så här, att hon har ångest när hon är 91. Jag bara, men om du ens blir 91 så är det ingen som vill ligga med dig överhuvudtaget. Varken Joel eller en gubbe på stan. Så här, ta det lugnt.
Vad händer när jag är 71? Då kom... 60.
Nej, men min bekanta då hade fått tipset av deras husläkare att hennes man, snart exman, skulle smörja in sig med testosteronsalva. Det är kanske lite svårt att säga mitt i brinnande skilsmässa bara,
hey, by the way.
By the way, ta lite salva.
Så häxbryggd nummer ett liksom.
Nej, men jag tror att det handlar mycket om att så här, också se möjligheten att inte bara, vare sig man är man eller kvinna, även om man känner att man hamnar i en livskris, det kan ju vem som helst göra. Det blir jävligt lätt att man känner så här, shit, jag kommer dö om jag ska vara kvar här, jag måste bara förändra allt. Det kanske inte behövs förändras allt.
Nej.
Det kanske bara behövs en liten testosteron. Kräm.
Exakt, men jag har tänkt på det där jävligt mycket nu när det är fotbolls-VM. Det är ju väldigt mycket män på tv just nu.
Mm.
Ja, jag tycker det är så roligt. Det har varit så bra matcher så att oj. Jag har faktiskt varit helt involverad för en gångs skull.
Bra älskling.
Ja. Fotbollsspelare, de kommer ju undan med ganska mycket. Alltså så här, Ronaldo håller på med sina beauty treatments hela tiden.
Ja, men han är ju something else.
Ja, men han är ju också something else. Han vet du vad? Jag tycker han får göra det, för han är så pass bra.
Han får göra vad fan han vill.
Han får göra vad fan han vill. Alla fotbollsspelare rakar ju benen.
Aha.
För att musklerna ska synas.
Och kanske det ska börja.
Skyller på vindmotståndet. Nej då. Och sen så är det jättemånga som håller på med hårtransplantationer.
Ja.
Och det är helt legitimt i sportvärlden. Och som är den manligaste machokulturen som är så fåfäng. Och liksom ändå har skönheter som David Beckham etc. Liksom.
David.
David. Nej, men då undrar man ju så här, varför är då skönhet fortfarande en sån tabu när det kommer till män? Varför är det liksom, jag såg Tess Merklers snubbe.
Mm.
Han har gjort en hårtransplantation nu och var så här, there's no shame liksom.
Så bra.
Men,
heja,
ja,
salmon.
Heja. Jag tycker så här, varför ska män få gå runt och lida för saker som, ja, men som per definition riskerar att få dem så här mindre attraktiva? Alltså så här, massa sådana saker som är så självklara för en kvinna skulle reparera på en gång. Kanske till och med skulle få ett bidrag för att reparera. Men varför finns inte det för män?
Nej, jag vet inte. Jag har tänkt på det där så ofta när jag ser vissa män, så tänker jag så här, det måste vara det enda de tänker på när de tittar sig själva i spegeln. Och ett ex till mig, han fick ju så här flika redan när han var så här 22-23.
Men det är inte så kul.
Nej, och jag vet, så här, liksom, han led så mycket av det där, mer än vad liksom, kanske en kvinna någonsin kan göra med hängbröst eller vad nu allt vi mår dåligt av. Men jag tänker också på det när Prince William...
Ja.
Jag tänker så här, det är bara så synd, han är så ung och ska ha den där månen uppe på huvudet och kolla sig själv i spegeln varje morgon och hata sitt utseende.
Ja.
Och då tänker jag så här, när det började glesna, om han nu inte ville tappa ansiktet för att så här, åh, jag är kunglighet, världens mest kända blivande kung, jag har gjort en hårtransplantation, den kan man ändå förstå. Men varför gör man det inte då? Precis när det börjar.
Exakt.
Så att ingen vet om det.
Exakt.
Den fattar inte jag.
Nej, men jag har en killkompis som har gjort det. Och jag har fattat överhuvudtaget inte att han hade gjort det. För han gjorde precis det. När det började glesna så var han liksom proaktiv och liksom löste problemet. Och tillbaka från det så undrar jag så här, hur är du i kris? För den här kvinnan som vi pratade om, hon är väldigt rättrådig. Hon har tagit reda på det medicinska. Hon försöker lösa problemet konkret. Även om det kanske i slutändan kommer generera samma resultat. Men jag i kris blir också extremt så här, gör en checklista, så här måste gås igenom, det här ska lösas, det här praktiska. För att det enda som funkar för mig när krisen kommer, det är att så här, jag kan jobba, det vet jag. Det kan jag alltid hitta trygghet i, och jag är också extremt praktiskt lagd. Så att då hänger jag upp det på det praktiska. Så då går jag igenom checklistan och löser alla mina knutar, och sen kan jag krisen få.
Men kan du liksom, har du aldrig mått så dåligt att du liksom ligger i fosterställning, att du
men det
inte
jag också.
Kan?
Däremellan.
Jaha, du kör en doppfäll.
Jag kör en doppfäll. Så att det är klart att det ligger i foster nu. Alltså när jag och mitt ex skildes, då tror jag att jag så här, på riktigt så här, grät mig till sömns i 2 månaders tid. Alltså det fanns inte en natt som jag inte så här, som inte resulterade i att jag så här, grät och somnade.
Nej.
Det var en vidrig tid i ens liv.
Men jag tänkte att det där bara var liksom någonting som man drog till med Harlekin-romanen. Men man kan alltså gråta sig till sömns.
Ja, men det var ju enda utmattning. Det var enda sättet jag kunde nå utmattning. För jag hade sån jävla liksom höga halter serotonin. Eller liksom, man blir ju galen i en separation. Mm. Du har ju en energi. Det är därför folk blir så här smala på en kvart.
Ja.
Din förbränning är ju helt störd. Nej, men jag hade ju ett schema. Jag gick upp så här 5 varje morgon. Jag gick ut, sprang 1,5 mil. Gick till jobbet, jobbade hela dagen. Åkte hem, grina lite. Bytte om, tog en bärs hemma. Åkte ut på stan, var ute till 1. Gick och la mig, grät mig till sömns, somna. Gick upp, alltså, så här såg mitt liv ut i 2,5 månader. Sen kollapsade jag. Det var inte så konstigt.
Nej,
jag kollapsade ju framför ratten. Så jag var tvungen att så här stanna utanför Sara-butiken vid PK-huset där. Och så fick min kompis över ratten, för jag bara säckade ihop efter en powerwalk på Djurgården.
För man ska ändå så här driva sig själv till sitt yttersta. Men det är också ett sätt att överleva.
Ja, men alltså
det, för att det enda som hjälper mot ångesten, det är ju typ alkohol eller träning.
Ja, men alltså det är väl bara de kombinationerna som går.
Precis.
I alla fall för mig. Alltså jag är ju inte så mycket boozer, mer så här ut och springa. Alltså för att jag måste bli av med allt som mal.
Precis, men det hjälper ju också.
Ja.
Det hjälper ju alltså så in i helvete.
Ja.
Bara, gud, jag har aldrig sprungit så mycket som när jag Nanook separerade. Herregud, jag sprang ju som Forrest Gump. Jag kunde springa 7 mil på typ en timme. Man bara cyklade 9,5 mil något lopp. Hade inte ens ont i rumpan. Så här, okej, skulle ner på middag på kvällen. Cyklade dit också.
Jaha.
Det är som att man blir någon supermänniska.
Ja, men det är det
ryskorna.
Jag menar. Ja, men det är det jag menar.
Jag kan inte släppa ryskorna.
Ryskorna kanske alltid.
Jag har ändrat mig. Du frågade om jag fick ångest. 3 dagar till på den där resorten och sett de där ryskorna. Alltså, vad är grejen?
Kronisk ångest. Nej, de måste ta några piller.
Ja, det är någonting, det är som någonting. De tar. Nej, för det går inte. De är nyförlösta och de ser ut så där och de är så perfekta och inte ett gram fett. Och jag menar, alltså, det var faktiskt sjukt. Det var helt sjukt.
Nej, men tillbaka till krisen. Hur funkar du i kris då?
Nej, men alltså, det som jag tycker är så spännande är att även min liksom, kompis bekant på landet som är forskare, när hon liksom, blev dumpad för 2 somrar sedan, som en jävla chock. Jag menar, alltså, det var så här, la 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 la. Boink. Och jag såg, jag kände ju inte henne, så för mig som stod utanför så blev det ju väldigt tydligt.
Ja.
Men hon liksom, hon forskar dumpades. Precis som den här tjejen som jag känner lite grann, som också nu hennes man vill skilja sig. Googlar till förbannelse, pratar med människor, går till psykolog, tar reda och hittar den innersta kärnan. Hur kommer man ifrån krisen med hedern i behåll utan att liksom gå under? Och hon skickade så här artiklar till mig om hur man ska bete sig i kriser. Hon liksom tog sig vetenskapligt och intellektuellt ur krisen.
Ja, men det är väl lite så. Man läser på, man gör jobbet, man ska överleva.
Ja, nej, men det liksom, jag vet inte, om jag skulle hamna i kris kanske jag skulle göra det nu på ett helt annat sätt. Jag känner att så här, jag hoppas att jag aldrig mer hamnar i de, liksom, i såna tunga kriser som jag har varit i. Liksom, det måste komma lite med åldern och liksom insikten och klokheten att man inte faller så djupt, eller?
Ja, jag vet inte. Jag tror när krisen kommer så kommer krisen. Det spelar ingen roll hur mycket liksom, skyddsutrustning du har i källaren i form av så här, värmetält och filtar och allt möjligt.
Okej,
när krisen kommer så är den där liksom.
Men jag har liksom betett mig lite olika i kris. Fram till min mamma gick bort så säger jag, mamma! Då var liksom mamma min kris. Då fick hon reda upp i krisen.
Mm.
Sen gick hon bort. Då var det liksom bara att ta tag i det själv. Och då var det mycket så här flyktbeteende. Nej, det har nog varit mer sådär sorg, depp, dricka lite vin, älta. Försöka trösta sig kanske med någonting annat, någon annan kille, något annat jobb. Alltså så här, den klassiska manliga krisbeteendet har jag nog anammat. Ja. Tills sista gången när jag och mitt ex separerade. För då kände jag så här, inte en jävla gång till ner i den där geggan. Och det inte leder någon vart. Där hade jag liksom ett mål, tror jag. Där jag kände så här, vad som än händer, inte gå tillbaka. Inte samma visa igen.
Jag måste bara berätta om en annan typ av kris. En kompis till mig fick ett sms från sin kompis kompis. Det här är liksom, det här är för bra för att vara sant. Alltså, grejen är, när det kommer till relationer så tenderar alltid verkligheten att överträffa dikten. Så att det är så jävla härligt att liksom kunna prata om relationer, för det är ändå alltid såna här nej. Alltså, såna moments hör du bara när du pratar om relationer. Va? En tjejkompis flörtar med en kille som hon träffar på en resa i Sverige. De börjar gilla varann och börjar umgås som par. Efter ett halvårs relation tar tjejen hem sin nya kille till sina föräldrar på middag. Allt är normalt tills pappan tar dottern avsides och förklarar: min älskade dotter, för drygt 20 år sedan hade jag en relation vid sidan om familjen. Och din nya kille är alltså din halvbror. Dottern kramar sin pappa och berättar stolt att han snart ska bli morfar.
Men är det hittepågrejer?
Nej, det här är på riktigt. Det här händer ju hela tiden.
Nu ska hon ha barn med sin...
halvbror.
Men hur visste han att det där var hans son?
För att han kände väl till att han hade en son utan äktenskaplig son. Men det vet det här som jag tycker är så konstigt med energier. Och det kan man ju inte komma ifrån. Och speciellt när man är så här, på något konstigt sätt född i Indien. Och liksom...
något konstigt sätt.
Nej, men man är född i Indien, man hamnar i Sverige och sen så träffar man en snubbe från så här Gävle som är 11 år yngre. Alltså vi hade ju inte träffats. Alltså det finns, alltså oddsen för oss att träffas egentligen är ju så extremt små.
Ja.
Precis som att den här
tjejen... Är det din halvbror?
Nej, men precis som den här tjejen då blir kär i sin halvbror.
Ja.
Alltså
jag vet.
Jag menar, alltså, energier är ju så fascinerande. Hur kan två människor som egentligen inte borde ha någonting med varandra att göra ändå sugas till varandra?
Nej, jag vet. Men jag tänker också alltid att så här, också hur man... Men så här, jag älskar det, jag tycker, because first expression last. Som, vilket, det är ju reklam för kaffe, va?
Ja, exakt.
Ja. Men det är ju verkligen så. Om inte jag hade så här kommit för sent och liksom hunnit byta om från min klänning med bar rygg som var superkort som blåste upp hela tiden när jag träffade Mattias på den här golfbanan. Om inte jag kom 10 minuter för sent så att det blev liksom effektfullt att han satt i sin lilla golfbil och jag var så här, hej, nu är jag här! Då hade ju inte det blivit samma stuns in i kärlekssagan.
Nej, men det är det jag menar. Alla de här momentsen är ju ändå heliga på sättet man träffar någon. Alltså det kan man inte komma ifrån. Och jag kan tycka att det är så jävla vackert när man tänker på det. För det blir ju, det är ju poetiskt. Alltså så här, hur är det ens möjligt?
Nej,
hur är det ens möjligt? Och grejen är ju så här, som jag sagt tidigare, att om inte liksom sociala medier per definition hade funnits, hade ju jag aldrig pratat med Joel. För att han är ju en blyg kille. Han skulle aldrig våga komma fram till mig.
Nisch.
Han skulle aldrig våga komma fram till mig. Och då hade det varit någon gapigare, roligare, tokigare, i ögonfallande, mer så här, träffsäker snubbe som hade tagit min uppmärksamhet. Så det var löst på det sättet. Alltså,
ja, men den blyga killen fick kyssa den vackra flickan.
Ja,
nej.
Jag kallade mig själv för dam i morse. Det var inte helt populärt.
Nu ska dam gå. Ja.
Puss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.